Välkommen till det sista programmet för i år av Känsligt läge. Den trogna lyssnaren har noterat att vi har vikt den här säsongens program åt ämnet skam. Och idag har vi kommit fram till den mest självklara skammen av dem alla. Skammarnas skam. Själva urskammen. Om ni frågar mig. Ligga, göka, knulla, pippa, skåra, sätta på, dra över, älska. Kärt barn har många namn. Det handlar om sex och skam i dagens program. Och utan att räkna så vågar jag påstå att det inte finns någon annan mänsklig aktivitet som för med sig så många olika typer av skam som sex gör. Skammen bara över att ha sex. Skammen över att inte ha sex. Skammen över att vara för gammal och aldrig ha haft sex. Kanske skammen över att vara för ung och redan ha haft sex. Skammen över att prata öppet om sex. Skammen över att inte våga prata öppet om sex. Skammen över att vilja ha sex. Skammen över att inte vilja ha sex. Skammen över att vilja ha en annan sorts sex. Skammen över att inte vilja ha en annan sorts sex. Listan över skam kopplat till sex, den tar liksom aldrig slut. I dagens program så ska vi träffa Harry. Han har i perioder i livet känt djup skam kopplat till sex på olika sätt. Vi sitter i hans och hans flickväns funkiskök i en 50-talsförort i Stockholm och pratar om sex och våra erfarenheter av sex och skam. I Harrys fall började det när han stod i rummet längst in i videobutiken, precis vid porrhyllan.
Då var det faktiskt en kompis som hade förstått att det fanns en hemlig hylla som var lite längre in i butiken där det fanns porrfilmer då. Så vi, och det här var ju internetporr fanns ju, men det hade precis kommit. Så vi började inte där, utan vi började faktiskt mer klassiskt med att så här, smyga, typ en stod vakt och den andra smög in bakom den förbjudna hyllan och typ tittade på så många omslag man kunde liksom. Mm. Så var det, och det är ju någonting som jag har pratat om förut och som absolut finns skam i, och det är ju liksom att jag, så på så ett sätt och vis så var det att det var inte det allra första gången jag stötte på något sexuellt, men det är självklart att min tidiga sexualitet och hela sexualitet har formats av att stötta på porr så tidigt. Mm. Och det vet jag ju att många gör, men jag vet också att inte så många pratar om det. Men, och exakt till vilken grad det har påverkat mig är väldigt svårt att säga, men det är ju omöjligt att koppla bort det, skulle jag säga.
Så porren tror du var en av anledningarna till att du fick problem?
Absolut, det tror jag.
Och vilka problem pratar vi om?
Ja, alltså det är väl egentligen två, tre grejer man kan tänka på. Det ena är ju såklart alltså vad man har för förväntningar på sex och för bild av sex. Liksom. Och det pratas det om mycket idag. Det pratas ju, det har varit chocksiffror om strypsex och sånt där som ni kanske har hört. Mm. Att de som jobbar med unga pratar om att så här, det har blivit en grej att killar då ofta utan att fråga liksom stryper sin sexuella partner, åtminstone tar ett hårt strypgrepp för att de sätter i par och tänker att det är sexigt och normalt liksom. Och det är omöjligt att dra och säga exakt vad som leder till vad när det handlar om såna här saker, men många är överens om att den här idén måste komma från paren, för var skulle den annars komma ifrån liksom. Och om man spolar tillbaka till min tid så är det egentligen samma sak där, att det är ju är redan då alltså, så var det ju, alltså mainstreamparen är ju väldigt aggressiv och det är ju väldigt mycket dominanta män och tjejer liksom, och det är en del förnedringsinslag och så. Och de som inte är insatta kanske tänker att det är bara de extrema grejerna, men det är det ju inte, utan det är ju det du ser när du går in på de stora mainstream-sajterna liksom. Och jag tror absolut att det påverkade mig mycket, och det blir ju att det kan påverka liksom hur man ser på tjejer och hur man, vad man tror att man kan få göra och inte. Sen kan du göra liksom sex ännu läskigare, alltså ta de här första stegen. För det var ju det andra problemet för mig, och det är också något som jag tror är väldigt normalt men som inte alla pratar om. Och det är ju att det är bara, man undrar hur i helsike ska jag få till det? Alltså, då pratar vi bara om så här kramar, hångel, du vet, så här, och förstås sex senare då liksom. Att det är ju så otroligt läskigt bara. Alltså det är ju verkligen skitläskigt. Alltså om man aldrig gjort något liknande. Jag hade ju inga tjejkompisar. Jag vågade inte prata med tjejer alls egentligen. Jag tror jag kunde, så här, under hela grundskoletiden. Jag hade ju klasskompisar som var tjejer, men alltså man pratade inte mer. Du vet, som enda tjejer vi kände var min syster och min mamma liksom. Och det tror jag tror kombon just att så här, aldrig faktiskt har interagerat med en verklig kvinna eller tjej, kombinerat med att liksom sen när jag faktiskt skulle säga blev beroende av att liksom varje dag eller varje chans man får i alla fall kolla på hardcore porr liksom när man är 12, 13, 14, 15 liksom. Den kombon tror jag är en dålig kompott liksom.
Men när du stod där framför videohyllan längst in i butiken, hur mycket var lust och hur mycket var skam?
Bra fråga. Jag tror att det är ganska, det är verkligen en kombo. Det tror jag. Absolut. Alltså, man vet ju att det är något äckligt och konstigt och förbjudet och så. Och, men samtidigt så är det ju så oemotståndligt på något sätt. För det är ju någon, det är en stark känsla, en stark drivkraft liksom, det där bubblandet i magen eller i nedre regionerna.
Vad hände sen då när du skulle få ett sexliv?
Ja, exakt. Alltså, vad som... Jag var ju liksom, en annan sak som jag tror måste pratas om är ju att när det kommer till skam och så jag var ju, jag gjorde den här klassiska grejen som är att jag trodde ju att jag var den sista oskulden liksom. Vet. Och det där är ju en gammal story, så där var det ju långt innan porren också, alltså att man är så säker på att ens killkompisar har så mycket mer erfarenheter än en själv och att de är så orädda. Man tänker, ja, men jag är den enda som är skraj liksom, och så är det förstås inte, men det trodde jag ju. Det tror jag absolut. Och så som jag sa, jag hade väldigt få interaktioner liksom med tjejer. Och sen när jag blev, ja, men kanske var runt när man blev 18, kanske började gå ut på krogen och sådär, och kanske gå på lite fler hemmafester och så. Då hände det ju ändå kanske under en, inte jättekort, men alltså under kanske ett halvår, ett år eller så där, som jag sa 18 och framåt, så hände det väl att jag ändå liksom hamnade i situationer som man förstod så här, det här kan bli något liksom sexuellt då. Mm. Här är någon som man ändå, du vet, jag var ju väldigt oerfaren och väldigt rädd, men jag fattade, jag var inte helt dum i huvudet, jag fattade liksom att så här, den här tjejen kanske gillar mig på något sätt liksom. Mm. Vi ändå pratat ett tag och det är någon blick eller whatever. Så det går nog nästan inte att beskriva hur viktigt det är. Och jag vet inte om du känner igen det från när du var yngre. Alltså hur man känner sig att ens värde är så bundet till att lyckas nu.
Jo, så jag tror till och med jag har ljugit för kompisar.
Ja, det ser jag. Exakt.
Sagt att jag har gjort det.
Ja, men det gjorde jag också nästan en gång. Men jag menar just det där att det är sån tyngd, alltså det som ligger på axlarna. Mm. Och att få det gjort liksom är så otroligt viktigt. Att bli, för det blir någon slags elddop, alltså att bli vuxen, bli man eller någonting. Och så där. Och jag hade ju, de flesta av mina kompisar, vi pratade ju väldigt lite om sex och relationer. Och nu har jag insett efteråt att det var ju för att alla hade oro. Mm. Alla i mitt kompising och brist på erfarenheter. Och vi löste det genom att bara låtsas som inget. Alltså vi bara pratade inte om det. Låtsas som att det inte var viktigt liksom.
Harrys kompisgäng bestod av spelnördar. De var inte högst i hierarkin på skolgården, men inte heller lägst. De var ett gäng och de hade kul i sin fantasivärld. Svärd svingades, sköna jungfrur befriades och monster besegrades av de hjältemodiga och muskulösa unga männen. Men i den riktiga världen var Harry bara en vanlig kille som aldrig hade fått ligga. Och med en prestationsångest kring sex som bara växte. Det var inte bara svårt att hitta någon skön jungfru. Det där svärdet som skulle svingas var inte heller riktigt med i matchen. Harry hade helt enkelt problem med att få upp den. Vilket ledde till att monstret, den stora skammen, bara växte. Även om han minns att tjejerna försökte stötta honom.
Jag kan inte minnas att någon sa något så här helt förödande taskigt. Jag kan inte skylla på det. Men det var något mer i stil så här. Ja, nej, men sånt händer. Vi druckit för mycket kanske. Eller så här. Ja, det var ju tråkigt. Och någon kanske är tapper liksom och kämpar på. Fattar vad jag menar. Men så här. Klart besvikelse. Och jag är helt hjälplös, helt mållös. Vad ska jag göra? Och då är den klassiska frågan att bli så här. Är det något, du vet, vad är det för fel på mig frågan? Mm. Alltså sånt som jag tänker många så här stödlinjer och ungdomsmottagningar får frågan, eller hur? Mm. Många, speciellt när det kommer till sexualitet tror jag. Mm. Vad är det för fel på mig? Du vet, och bla bla bla. Alltså, och då är frågan såklart, är det att jag är jag gay egentligen? Du vet, det är en klassiker som många unga killar har frågat sig och haft panik över. Dumt nog. Och Eller om man är, faktiskt har någon slags medicinsk impotensproblem, du vet. Och så. Så nej, det finns ju mycket tankar som kommer. Och jag minns, du sa det där om att man ljög. Jag minns också faktiskt det, för att den gången som, en av de här få gångerna som jag liksom fick till det, då var det ju, för då tror jag till och med att det var en annan kompis eller två, tre som sov i samma hus liksom. Det var ju på någon hemmafest, du vet. Och som frågade dagen efter, så här, ej, du vet, bror, du fick till det igår liksom. Och det fick jag ju på ett sätt, fast också inte då, eftersom att jag inte fick upp den. Och det är också en till grej som man måste prata om, tror jag. Och det är ju att det finns en till skam att, för när du som man, och det här gäller oavsett ålder, kanske ännu mer när man är äldre, är ju att om du inte får upp den så kommer ju din partner tänka, vad är det för fel på mig? Alltså, varför är jag så dålig, varför är jag så osexig som inte ens kan få den här personen att bli kåt liksom. Men ja, igen, alltså det är ju den där brutala dubbelskammen av att så, inte få till det, sen få till det och sen misslyckas. Det är ju väldigt hårt.
Jag får mycket tankar när jag lyssnar på dig.
Jag förstår det.
Jag försöker tänka på vad, om jag har varit med om något liknande. Jag kan komma på två tillfällen. Och det ena var att jag var pissfull. Och fick inte upp den. Och det andra var att jag tror att hon var för snygg för mig.
Okay.
Jag blev nervös. Så snygg tjej ska inte jag ligga med. Om jag bara får vara liksom, psykologpatient ett tag och du är psykolog.
Visst.
Varför har jag så svårt att prata om de sakerna?
Alltså ja, bra fråga. Alltså jag tror ju att för att som du sa tidigare, att allt sexrelaterat, det finns så många olika små skamelement i det. Och just manlighet och sex tror jag är ganska tätt bundet till varandra. Och då tänker jag specifikt på just, alltså potensen blir ju någonstans en del av det. Alltså du vet den, att när du som man inte kan liksom ha bra sex, du vet, eller, och då i det fallet förstås få upp den, då är du någonstans misslyckats som man. Alltså så här, det enda man vet om en sexualitet, det är ofta en förenklad, lite fördummad bild, eller hur? Alltså det kan man också diskutera länge, så här, att det finns många delar av så här, vad som är skönt för män som man inte pratar om, för att det vi ser i porr och det vi ser i komedier och alla skildringar och det vi pratar om är just den här, en man är alltid kåt, vi ligger med alla, kommer kanske för fort, men annars så är det bara att pumpa på liksom. Och väldigt många kritiserar ju den bilden. Men jag kritiserar den ju för att det är en förenkling, och kvinnor vill ju förstås ha mer av en sexakt än bara en man som pumpar på. Men jag menar bara så här, tänk att inte ens lyckas med det. Liksom att vara dålig på sex tror jag är en stor skam för män i allmänhet. Och där blir ju impotensen det värsta, eftersom att det bryter ju helt mot, alltså, vad en man ska göra och vad du ska vara. Det är ju din grej, alltså den hårda liksom.
Men jag kanske är ute på halis nu, men jag tycker att vi män har fått oförtjänt stort ansvar. Alltså, vi ska få upp den och vi ska göra henne kåt.
Eller
så upplever jag det ibland. Att liksom, om hon inte är kåt, då är det mitt fel.
Just det.
Antingen att jag inte har pejlat tillräckligt bra, att jag gör fel saker eller att jag bara inte har diskat. Liksom. Det är ändå mitt fel.
Visst. Tror du inte att hon tänker samma sak dock, att hon har ett ansvar?
Jag upplever inte så.
Nej, okej, okay, intressant. Ja, alltså jag kanske är fast i min egna dåliga erfarenhet. Om du har inte får upp den då, vilket jag hade då mycket problem med när jag var yngre och som har hänt ett par gånger sedan dess också, så kan jag säga, då jäklar kan jag lova dig att den andra parten känner ett ansvar. Faktiskt. På gott och ont.
Jag
tror att det, om vi går tillbaka till varför man känner skam, jag vet inte, alltså det är ju igen, alltså det är därför vi sitter här, för att det är istället man pratar om det är det ju. Och jag menar, jag vet inte hur det var med du och dina killkompisar, för det är någonting jag vill beskylla minst lika mycket som porren, och det är ju den här bristen på snack, alltså bristen på ärliga samtal. För jag och mina killkompisar, alltså jag älskar dem, och nu har jag många nya killkompisar, eller några ska jag väl säga, som jag har pratat med tunga saker om, svåra saker om. Men under hela uppväxten, vi pratade ju aldrig om någonting allvarligt. Det tror jag är bland de största liksom misstagen som unga killar gör. Att man inte övar på att prata om saker som känns. Och det får man ju också betala för i sin, om man har kärleksrelationer sen.
Jag brukar ju i de här känsligt läge-programmen berätta vilka erfarenheter jag har själv av programmets tema. När jag och min producent satt och spånade programidéer i våras under temat skam, så kom idén ganska snabbt om att göra ett program om misslyckad sex och skam. Och lika snabbt kom min brasklapp Jag kommer inte att sitta i radio och berätta om min eventuellt slaka kuk. Där går min gräns. Inte för att jag har några som helst potensproblem, absolut inte. Tvärtom. Det är bara att jag drar en gräns. Precis där. Harry drar ingen gräns alls. Han är 20 år yngre än jag och har inga problem att prata om sex och egna tillkortakommanden i sängen. Jag lyssnar på Harrys tankar om vikten av att prata om sex och tänker att han i alla fall lever som han lär. Han är full av tankar och teorier om sin egen och andras sexualitet. Och då tänker jag också, är det verkligen bra för potensen att formulera sig så här mycket kring sex? Kommer inte hjärnan och könet på kollisionskurs? Mår inte sexlusten bäst av att slippa prata och tänka? Att bli kåt är ungefär som att somna. Det går inte att tvinga fram. Kåtheten är en igelkott som gömmer sig under huset och bara kommer fram om man ställer en skål mjölk vid husknuten och går därifrån.
Men du, en generell fråga som inte ställs av mig utan av många andra, det är ju så här, idag så pratar vi sönder här om sex. Vi pratar för mycket om sex. Vi liksom diskuterar sönder.
Vilka är vi?
Ja, jag vet inte, men mediesamhället.
Tycker du det?
Nej, jag tycker inte det.
Nej. Nej, jag vet inte om jag håller med heller. Jag tror att när folk säger det...
Du skulle inte göra programmet.
Nej, exakt, verkligen.
Jag tycker att jag pratade ganska mycket med mina högstadiekompisar om sex.
Ja.
Men då var det ju så här... typ så här, runktekniker. har du fått ligga?
Ja.
Hur luktar hennes fitta?
Ja.
Alltså
konstruktivt.
Nej, det var liksom inte så mjukt.
Mjukt, nej.
Det var liksom som att vi förde en diskussion på en ganska, vad ska jag säga, tävlingsnivå. Som att vi var ju kompisar.
Mm.
Men vi var också så här, ja, skidåkare i samma lopp.
Mm.
Och vissa av oss var norrmän.
Mm.
Och andra var inte det.
Precis.
Om nu längdskidsmetaforen.
Just det.
Förstås.
Nej, men jag fattar vad du menar. Och det är ett jättebra exempel. För att man brukar ju ofta säga att så här, killar... Det är alltid en tävling för killar. Alltså enligt normen, stereotypen, eller hur? Och när sex blir en tävling, då får det ju jätte... Alltså jag tror det är jättedåligt. Alltså.
Mm. Och jag kan säga nu när jag är vuxen...
Ja.
Så kan jag inte komma på ett enda samtal som jag haft med någon kompis om sex på många, många år. En blöt natt... Så kan det slinka ur någon att... Ja, det var väl ett halvår sedan sist. Men liksom inte mer än så.
Nej.
Inte liksom... hur gör ni? Vad liksom... Vad kan du tipsa om? Eller så här, vi är ungefär lika gamla. Har levt likadana liv. Har barn.
Mm.
Det kanske skulle vara möjligt att prata om sex på ett djupare sätt. Men det gör vi inte.
Nej, och jag tror nog... Det är synd, tror jag, faktiskt.
Nej, men kanske också... att man kan tycka att man för in ett prestationselement genom att prata om det. Så, ja, men den här klassiken, hur ofta har ni sex?
Mm. Mm.
Det är kanske den vanligaste jämförelsefrågan.
Ja, visst. Och inte minst då när man är vuxen, har en stadig partner, eller hur?
Mm. Och att då säga så här, en gång i kvartalet, då blir man ju som ett... Alltså, då blir man tyckt synd om nästan. Eller den underliggande frågan, varför är ni ihop? Liksom.
Mm.
Så det är lite läskigt att kliva ut på den, på den trampolinen.
Exakt.
För man blir bedömd.
Ja. Precis, och egentligen där har vi en tragisk likhet mellan den situationen som kanske du är i och till viss del jag och många andra är i jämfört med den här tonårssituationen. Att det finns skam i båda. Båda. I båda fallen så ska du ha ett väldigt aktivt sexliv. Alltså du ska ha relativt mycket sex. Så finns det ju dumt nog alltid såklart en punkt när folk tycker så här, oj, du vet, du är lite freaky, det är inte normalt liksom. Men nu tänker jag mer, det vanliga problemet är nog tvärtom. Som du sa, att man kanske känner att det inte är tillräckligt.
Ja, precis.
Och även i en stadig fast relation kan man ha erektionsproblem där också. För att där kan också nervositeten och stressen vara en grej.
Men det känns ändå som att den skammen över att ha för lite sex i ett medelålders parförhållande, den är mindre än den du upplevde när du var 18.
Ja, kanske. Det beror nog på, men
säkert. Jag vet inte.
Det är nog olika. Jag tror att alltså båda kan ju tyvärr, och det där är, alltså allt handlar ju så mycket om att hjärnan spökar, alltså det är alltid det. Mm. Alltså att du är så dum, alltså hjärnan är så elak mot oss själva, eller hur? Alltså att du får för dig att det är en sån fruktansvärt big deal, och då blir det ju nästan omöjligt att det ska bli bra. Mm. Alltså om du skrämmer upp dig själv. För jag tror att precis som jag kände när jag var tonåring, att om jag inte lyckas ha sex så är jag bara värdelös. Alltså jag är liksom inte värd någonting, alltså på något sätt. Alltså jag kommer aldrig bli lycklig och aldrig må bra om jag inte lyckas. På samma sätt tror jag att man som äldre kan känna så här, om inte jag styr upp vårt sexliv så har jag ett misslyckad och dålig relation och kanske kommer den ta slut.
Mm.
Och om du är så rädd, då kommer det ju inte bli bra.
Nej.
Då kommer du förmodligen ha, ja, till exempel erektionsproblem, trots att du är en välfungerande 30- eller 40-åring.
Men när lyckades du ha sex då?
Jag hittade ju, och det är ju det finns ju en ganska tydlig koppling till porren igen. Och vad som hände var att när jag var kanske 19, tror jag, och då hade jag också flyttat till en ny stad, bara tillfälligt, som en så här, jag måste göra något. Jag kände att jag måste utmana mig själv, liksom. Jag måste bort från det trygga. Va? Och då hade jag träffat någon och liksom kände oro och stress igen, att så här, skulle det kunna bli något mellan oss, liksom? Precis som jag hade gjort tidigare. Men jag hittade faktiskt en så här forumtråd som pratade om ett fenomen som fortfarande debatteras ibland, som kallas porrimpotens. Har du hört talas om det?
Nej.
Nej. Men tesen i alla fall, och här ska ju sägas att den är inte vetenskapligt bevisad, att det faktiskt exakt hur det här fenomenet är. Men tesen är att vissa personer har kollat så mycket på det så att hjärnan har liksom kopplats om på något sätt.
Okay.
Ja, det låter.
Förlåt, jag skrattar till
det. Jo, men jag förstår det. Det låter lite löjligt, och vissa forskare skulle säkert säga att nej, men så funkar inte hjärnan. Mm. Men för mig som 19-åring så spelar det ingen roll, för att då var det en så här, så otroligt, det var en så jäkla skön och bra förklaring. För att då förstod jag ju, eller då fick jag höra då, att det kan vara så att jag har kollat så mycket på det så att liksom mina tändningsmönster är omkodade. Hänger du med? Mm. Så att så här, när jag är i en situation med en faktisk människa, så det påminner för lite om porren, du vet. Alltså hjärnan förstår inte att det här är en sexuell situation, utan den förstår bara det när du sitter framför datorn och öppnar upp en porrsajt, liksom. Okay. Mm. Hänger du med? Och låter det logiskt? Kanske inte, I don't know. Men som 19-åring så var ju det här en sån gåva. Vänta lite, här finns en förklaringsmodell där det inte är mitt fel. Hänger du med? Att, så här, att det är det här andras fel på något sätt. Och sen träffade jag en tjej och vi snackade lite. Och av någon anledning så bara plötsligt så berättade jag om det här som jag berättade för dig nu också. Alltså för henne. Att så här, det här är ju min situation, hon var ju sjukt liksom.
Det var ju jävligt modigt, måste
jag
säga.
Ja, jag vet inte vad som hände. Men jag bara så här, hellre det än... Jag kände väl liksom att...
Jag skulle aldrig våga när jag var tonåring.
Nej, jag var tonåring. Jag var ju 19 idag. Men,
ja, ändå. Ja.
Nej, jag fattar. Eller tack eller något. Jag vet inte. Men det bara blev så. Jag har väl alltid varit ganska frispråkig. Alltså att prata har inte alltid varit läskig, utan det är andra saker liksom jag har varit rädd för. Men det gjorde jag. Och hon bara, okej, okay, wow, vilken grej liksom. Ja, men hon tyckte också att det lät liksom rimligt. Och det var så befriande att få säga det. För första gången till en annan person. Och det var också första gången jag erkände att jag hade problem med porrkonsumtionen. För någon. Alltså överhuvudtaget. Ingen visste ju det liksom.
Nej.
Och den releasen kombinerat med liksom den här motivationen jag fått gjorde att så här, vi faktiskt lyckades någon vecka senare eller så.
Och hur firade du?
Och jag minns inte. Men det var ju verkligen som att dansa på moln liksom. Alltså det var ju svårslaget alltså, i euforin liksom. Mm.
Tror du att ett sånt här samtal som du och jag har haft nu kan skapa skam hos folk? Eller ångest, kanske prestationsångest? Eller?
Jag hoppas att det är tvärtom. Det är väl lite därför jag vill prata om det.
Ja.
För att det är min förhoppning, och det har det alltid varit när, de gånger jag har pratat om sånt här. Att så här, folk ska känna igen sig och känna så här att det är många som tycker det är svårt och jobbigt med sex. För det är det ju ibland. Och helt fantastiskt såklart, andra gånger.
Du har lyssnat på Känsligt läge i P1, den sista delen av 6 i säsongen om skam. Emmy Bergqvist och Anna Iversen var producenter och Fredrik Nordin ljudtekniker. Programmet gjordes av Munk Studios och jag heter Uje Brandelius.